Välkomna ska ni vara till Slaget idag med mig, Bettina Sågbom. Ja, kan hantavirus starta en ny pandemi? Den frågan ställer jag här idag. Nämligen 3 personer har dött och under 10 personer har, alltså under 10 personer har bekräftats smittade av andesvirus, en variant av hantavirus som kan smitta mellan människor. Och det är ju faktiskt inte så många människor det, men utbrottet väcker ändå daglig uppmärksamhet i medier, så som här hos oss idag. Och sen också väcker det oro bland folk. Och själv har jag nu dragit kanske den slutsatsen att det säkert mycket har att göra med att det bara har gått dryga 6 år sedan coronavirus drabbade världen och vi vet vad allt det förde med sig. Men vad är hantavirus egentligen? Hur smittar det? Och varför är det internationella samarbetet helt avgörande då sjukdomar spåras? De frågorna ska vi tröska igenom här idag och jag har 2 experter med mig. Jag har experten på sjukdomsekologi och expert på gnagare också vid Helsingfors universitet, Frauke Ecke här. Välkommen.
Tack.
Och så har jag överläkaren och infektionsläkaren Asko Järvinen från HUS här. Välkommen.
Tack.
Jag tänkte börja med det här att alltså, vi först pinpointar det här nu riktigt till det mest aktuella. Och det är det att vår egen regering igår beslöt att klassificera hantavirus eller just den här varianten som kan smitta mellan människor till en allmän farlig smittsam sjukdom. Det medför då att man har... Alltså man är beredd ifall det skulle gå på tok. Man kan bland annat sätta folk i karantän då på upp till 42 dagar. Och då kan de här människorna som är i karantän få erhålla dagpenning för att de inte kan gå på jobb. Helt kort, vad tänkte ni om det? Var det väntat det här beslutet, Asko Järvinen?
No, det var väntat därför att man kan inte tolka från lagen, åtminstone om man tittar den strängt, att man sen... I det här fallet skulle kunna sätta människor i karantän, alltså de 2 2 finländare som har varit i samma flyg.
Som har blivit exponerade, ja, men inte ja. Testade ens vad jag förstår.
Man kan inte testa i det här skedet och de har en ganska liten, mycket liten risk egentligen att liksom de har fått viruset. Men att nu internationellt vill man följa med de här människorna och hålla dem innan man nu åtminstone vet att vad läget blir och få mera information isolerade. Och det var på grund av det här som lagförändringen gjordes.
Är den liksom välkommen, den förändringen, för en infektionsläkare?
Åtminstone gör det för myndigheterna saken enklare och klarare. Att då kan man liksom gå enligt lagen. Och ännu viktigare är det att det gör den klarare för de här människorna. Att de kan faktiskt få ersättningen som man kan ge för allmänfarliga sjukdomar ifall det är borta från arbete.
Yes. Det där, Frauke Ecke, hade du väntat dig en sån här
klargöring? Ja, fast nu är ju jag inte läkare, utan jag kan ju bäst den delen som handlar om tills människor är infekterade. Men jag håller nu med att det är ganska väntat.
No, sen så ska vi börja reda ut själva hantavirus. Alltså, vi har fått veta att det smittar från gnagare. Jag har fått veta att det finns 35 olika, åtminstone varianter av hantavirus. Men alltså, vad är hantavirus?
Och hantavirus tillhör en familj av virus som bärs och smittas av främst gnagare. Det finns också sådana som bärs av fladdermöss. Det finns till och med sådana som finns hos fiskar. Men det är främst gnagare. Och det som kännetecknar de här virusarterna, alltså jag skulle inte kalla dem bara för varianter, utan det är verkligen olika arter. De är virusen bärs och sprids av väldigt specifika gnagare. Så andes hantavirus sprids av en gnagare som enbart finns i Sydamerika. Mm. Sen finns det till exempel i Nordamerika finns det Cinnombre, alltså utan namn viruset, som också bärs och sprids av bara väldigt få gnagararter. Sen har vi i Norden har vi Bumala hantavirus som då också sprids av, så vitt vi i nuläget vet, bara en enda gnagarart, och det är skogsak.
Och det är det som vi kallar för sorkfeber när man utsätts. För det är 1250 fall i år ungefär i Finland som konstateras alltså att folk, och det är vanligtvis folk har städat något vedförråd eller något sånt här, eller en sommarstuga som har varit stängd hela vintern, och så dammar det upp torkad gnagaravföring som man drar in i lungorna. Och sen, ja.
Och alltså det, alltså gnagarna vi är, eller skogsaken då, är, vi kallar det för reservoir för hantavirus, för pomala hantavirus. Det vill säga viruset bärs och sprids av just skogsak. Och skogsaken utsöndrar viruset via saliv, via urin, via bajs.
Mm.
Och om det då är en infekterad gnagare som då sprider eller släpper det här viruset via utsöndringarna. Och viruset finns då i dammet när vi då till exempel kommer in i ett vedförråd eller en sommarstuga. Då är det risk att vi andas in det här dammet och då sker infektionen.
Mm. Ja, och det sker alltså just på det sättet att drar in det i lungorna så då?
Ja.
Ja. Jag tänkte det där, om vi skulle beskriva den här själva sjukdomen, hur är det med gnagaren själv? Blir den sjuk när den har det här viruset?
Ja, och det är det än så länge inte riktigt känt faktiskt vad som händer. Alltså för bara några år sedan skulle alla gnagarforskare kanske har sagt nej, men det är asymptomatiskt, det vill säga alltså, sakerna visar inte på någon sjukdom åtminstone. Men våra egna studier visar ju också att till exempel pärlugglan, en ugglart som är väldigt specialiserad på just sarka, de fångar selektivt infekterade skogsorka. Det vill säga det är någonting som sker i sorkarnas beteende, hur de rör sig, som gör att de blir lättare byten för rovdjur. Så det kan vara så subtila saker att det sker en liten beteendeförändring.
Men vad händer då med blir pärlugglan sjuk då om den äter en?
Så vitt vi vet inte. Och då spelar det antagligen också in att de är det här pomala hantavirus, att det är så världsspecifikt att det antagligen då inte heller orsakar någon infektion hos pärlugglan. Men vi vet inte än. Det är än så länge.
Det är mycket vi inte antagligen då vet ännu. Men det är alltså än en gång det här en upphov till en helt annan diskussion hur viktigt det är med biodiversitet. Och säkert också att det finns tillräckligt mycket ugglor som plockar bort infekterade.
Ja. Ja, och inte bara det, alltså vi vet också att artrika smådäggdjurssamhällen bidrar till att hålla andelen infekterade skogsorkar lågt. Det vill säga när vi har artsamhällen där det finns både näbbmöss, det finns åkersork, det finns kanske också gråsiding, det finns skogslämmel. Då är andelen infekterade skogsorkar betydligt lägre än i de här enartssamhällen som vi hittar i degraderade miljöer som alltså på hyggen eller vad det nu kan vara. Där det enbart förekommer skogsork, där har vi då en betydligt högre andel av infekterade saker.
Mm. Som sagt, det här kan man ha ett helt eget program om. Men om vi då går till det här som nu händer när människan drabbas av hantavirus. Och som vi sa, det finns en massa olika, nu säger jag, arter av det och inte bara varianter. Asko Järvinen, vad händer med en människa som får, om vi då börjar med det som vi är bekanta med från hemlandet, alltså pomalavirus, sorkfeber. Hur går det?
Sorkfeber, när man får den här smittan, då man andas in viruset i dammet, så blir man sen inom en vecka oftast sjuk. Man blir egentligen ganska sjuk. Hög feber, huvudvärk. Man kan ha synstörningar eftersom linsen förändras så att liksom synskärpan inte riktigt bra. Man har muskelvärk, man kan ha diarré eller magsjuka. Och sen lite senare kan det komma att urinutsöndringen minskar eller till och med helt och hållet upphör för några dagar. Och efter att njurarna återhämtar sig så kommer det en sked eller fas där man sen urinerar väldigt mycket, vilket igen kan vara lite farligt på det sättet att elektrolyterna i blodet kan liksom komma farligt lågt eller upp under den tiden, och kan man ha andra problem. Men i genomsnitt så blir man ju frisk sen efter det. Man vet att det är en hel del långvariga åkommor som folk kan ha efter det, men att dödligheten är väldigt liten, att det är några enstaka endast som har dött i sjukdomen.
Hur viktigt är det att man får vård tidigt?
Då vården är ju att stöda de här funktionerna, stöda närmast den här vätskebalansen, ge febernedsättande och observera att de som är svårare sjuka så hamnar in på sjukhus, och det är närmast de som vi vet och registrerar. Och sen vet vi ju inte att hur mycket det finns kanske lindrigare fall, att folk som har fått den och det har varit så pass lindrig att man har tänkt att det är nu någon virus eller flunsa som jag har fått. Antagligen finns det en hel del sådana fall också.
Nu hörde jag faktiskt en sån här Olli Vapalahti, som en sån här också virussakkunnig, som sa att man vet inte säkert, men det finns ett antagande om att eventuellt de som har haft pomalavirus, den arten av det där hantavirus, eventuellt skulle ha motståndskraft mot det här andesvirus som nu diskuteras så mycket. Vet någon av er något mer om den?
Jag tror inte att någon vet mer om den, men att de hör ju till samma virusfamilj på sätt och vis, fast de är ganska långt ifrån som virus, det kan säga att Frauke kan berätta mer om det. Men att ibland när man har antikroppar, att man har påträffat en sjukdom tidigare som liknar den, så kan det hända att de här antikropparna känner igen den här lite annorlunda, men samma familjehörande virus, då kan man ha lite skydd. Till exempel märkte vi det att när vi hade svininfluensan, så de som var gamla som hade påträffat då spanska sjukan i början av seklet, så hade lite, och efter det cirkulerande influensavirus, så hade motståndskraft mot den, medan de unga insjukna mera. Att det kan hända att liksom alltså det var ju lite mycket liknande virus egentligen, mera än här den här pomalavirus och andesvirus. Men att en liten chans kanske finns för det, men man kan inte säga att det är garanterat.
Ja, som gnagarforskare då är det ju också, alltså även om jag skulle ha haft en infektion med pomala tidigare, jag vet inte om jag skulle våga vara försökskanin där för att testa att bli infekterad antingen med andes hantavirus eller också det här Zinnombre-viruset som finns i Nordamerika på grund av den höga dödligheten.
Jag instämmer det, men att sen måste man komma ihåg att sorkfeber får man bara en gång. Att antikropparna och den här immunsvaret är så pass kraftigt att om man har insjuknat i den så får man den inte på nytt.
Men man kan alltså ha haft sorkfeber utan att veta om det, alltså symptomfritt?
Eventuellt, eller åtminstone så pass lindrigt att man liksom inte har, om man inte har testats.
Man har trott att man har någon annan vanlig flunsa. Det där, om vi då tittar på det som nu har hänt. Alltså all uppmärksamhet fästs vid fartyget MV Hondius. Och då började det komma ut information här för några veckor sedan om att en passagerare först dog på det här fartyget. Sen kort därefter dog den här personens hustru. Och sen är det också ett tredje dödsfall och flera människor ombord på båten har då testat positivt för just den här andesvirus som är en art av hantavirus då, familjen, som kan smitta mellan människor. Och nu det där, så för det första, hur går det till när ett sånt här djurvirus hoppar över till människor först? Alltså, hur funkar det? Vi talar än om det här med avföring och det, men hur blir det mitt i allt så att det går mellan människor?
Alltså, spridningen mellan människor, den frågan lämnar jag gärna över till.
Men jag menar, det här steget över till att vara någonting som bara sprids från djur till människa till att, vad händer liksom med själva viruset för att det ska mitt i allt kunna flytta från människa till människa?
Och det är det ju så väldigt speciellt med just det här andesviruset som är det, så vitt jag vet, det enda kända hantaviruset som kan just spridas mellan människor. Alla andra hantavirus sprids bara från gnagare till människor och sen är det stopp. Men vad som karakteriserar exakt andesviruset som gör det så smittsamt också mellan människor, det vet jag inte.
Mm. Ja, om man tänker på virus som smittar eller som går kring hos djur, så när de smittar en människa så brukar det bara vara en människa och det oftast sen inte mera liksom infekterar utan den stannar där. Och så ser vi till exempel med fågelinfluensa som det finns fall flera att när man har varit, när man liksom har blivit utsatt för det. Men att andesvirus är ju annorlunda på det sättet att man vet att tidigare, fast man vet väldigt lite om det här viruset, men att det har varit tidigare utbrott där människor har smittat varandra.
Och just då i Argentina.
I Argentina. Ja. Och det liksom gör att det här viruset kan bete sig på det sättet att den smittas mellan människorna. Och det är inte för det viruset sen liksom någonting nytt. Viruset behöver inte ha förändrats. Och det som man vet nu att det här viruset är åtminstone 99% likadant som den som har påträffats i Argentina. Och gör att antagligen finns det ingen förändring som skulle göra den farligare för en människa. Men visserligen har den här smittokedjan nu gått in i ett förhållande som är väldigt speciellt. Folk som sitter i en trång båt, träffar varandra dagligen, träffar samma ytor, hurdant är liksom sin system med avloppssystemet där, att kommer det sen avloppsångor som sprids runt.
Och ventilationssystem kanske.
Ja, och sen liksom att det är mycket exceptionellt att man är så tät i kontakt med varandra, att det är ju förhållandena för att ett virus skulle smitta mellan människorna är mycket bra.
Ja,
och sen så vitt jag är det ju för andesviruset också att det är de fall där man har haft människa till människa spridning att det är så kallade klusterutbrott, alltså att det är rumsligt väldigt begränsat, att det har gått från en gnagare till en människa och sen är det inom ner området att det har förekommit.
Ja, i närkretsen. Det kommer inte sen, har inte kommit vidare att det har kommit sen andra eller tredje generationen alltså. Att det är först den som har blivit smittad som smittar ännu en till, men sen den människan inte mera vidare.
Ja, alltså det som har hänt tidigare, så det är till exempel just i Argentina så folk som har åkt i samma taxi, folk som har varit på samma födelsedagskalas och på det här sättet så, men det har också varit så slutna sådana små kluster som har sen inte spritt det vidare någon annanstans. Jag fick frågan faktiskt här när jag pratade om det här ämnet med en kollega här, så sa genast att ja, men kan det att hon skulle vilja veta att kan det mutera eller förändras nu så att det börjar smitta lättare?
Jag vet inte om frågan är bättre, men att virusforskare säger att det är en mycket konservativ virus, att den inte mycket förändrar sig av naturen. Och det gör den liksom mindre sannolikt att det liksom skulle börja sprida och liksom få egenskaper att kunna sprida bättre bland människor. Och det, om det stämmer nu som han sagt att det är 99% likadant, så det talar ju också liksom för det att den inte har förändrats och att risken, om man tar bara på viruset, inte skulle finnas att den skulle börja sprida mellan människor.
Ja, alltså de Puumala antivirus som vi har studerat hos gnagare, och det är då studier från Sverige där vi har haft virusmaterial från slutet av 80-talet och sen jämför vi med virusstrukturen, den genetiska uppsättningen med dagens fynd. Det som du är inne på, det är väldigt konservativt. Alltså, det finns förändringar men de är väldigt, väldigt små.
Man vill jämföra med coronaviruset, så det skedde ju flera då mutationer och den blev egentligen mindre dödlig efterhand men mera smittsam. Och det är ju så virus fungerar, för att vara ett vinnande virus. För man vill inte då döda sin värld, för att då slutar man sprida det vidare så att säga. Det låter nästan som virus skulle ha en hjärna, men att det här är liksom tanken bakom virus. Så alltså, vad är det då för, vad är det för vits med ett sånt här virus som hoppar över till en människa om det ändå inte... Alltså, finns det någon betydelse, någon mening bakom det här?
No, en sorts missfall är det för viruset, för att den kan sen inte sprida sig där som den vill sprida, alltså i de gnagarna som den vill gå runt. Att egentligen är det en sån här liksom, det är en sån här dead end, alltså en sån här liksom en sorts återvändsgränd för viruset där. Den kommer och kommer inte vidare oftast.
Ja, alltså för viruset är det egentligen en ganska osmart strategi att spridas till människor, just för att det tar det slut. Men virus, hantavirus som sprids bland gnagare, det är ju en i alla fall delvis väldigt effektiv spridning beroende på miljöförhållanden.
Ja, om vi då tittar på den här situationen som har uppstått, så jag noterar här att det finns en massa oro. Och folk har en liten sån här tendens också emellanåt att tvivla på vad myndigheterna nu säger. Att om WHO säger, vilket de har sagt, att det här går inte att jämföra med corona, eftersom spridningen är helt... Alltså det sprider sig inte alls lika lätt, smittar inte lika lätt som corona gjorde. Också den här europeiska centret för förebyggande kontroll av sjukdom, förkortat ECDC, har sagt samma sak. Och ändå så vill inte folk riktigt tro det här, för att man har, antar jag, det beror på det att man har coronan i färskt minne. Vad kan ni nu säga för att lugna folk? Vad är liksom saklig fakta?
För det första så kan man ju tänka sig att det liksom finns en viss diskrepans. Det är som första nyheter, alltid i nyhetssändningarna. Man visar bilder av vad man gör och talar mycket om det. Samtidigt säger myndigheten att det finns ingen fara. Att det finns liksom en viss diskrepans i hur media tar
upp den. Jag menar, man frågar sig att varför pratar ni om det då hela tiden?
Och varför gör man det här? Och då måste man liksom förstå det att liksom, fast man inte är rädd för att det blir en liksom global pandemi, alltså en världsomfattande sjukdom, så är den ändå så pass dödlig att man vill skydda de människor som har blivit utsatta och hitta dem. Och när den har kunnat smitta där på båten, så vill man inte att den skulle smitta vidare utanför fartyget. Och det är för det här som man gör de här åtgärderna. Och egentligen är det här ett bra exempel på det, att hur internationellt samarbete funkar och borde funka. Att man liksom spårar de människor som har blivit utsatta. Men vissa är igen den här diskrepansen, fast man vet att det inte det rör sig om några fåtaliga människor som man gör stora satsningar. Samtidigt säger man att liksom inte en världsomfattande risk finns, vilket inte finns. Alltså det är ett storm i vattenglaset som bara råkar hända på Atlanten.
Jag tänker så här att det är ju väldigt fåtal faktiskt nu. Men tillika så rubricerar vi sen om sådana fall, till exempel att det fanns en fransk kvinna ombord på den här båten. Ni har kanske läst om det här i gårdagens nyheter. En fransk passagerare på det här MV Hondius som gick till fartygets läkare och sa att hon känner sig nog lite rutin nu, att hon tror att hon också har fått det här viruset. Och det där tog sitt på allvar, man sa att hon har bara ångest. Hon kraschar sen efter att hon kom i land, och nu ligger hon i väldigt kritiskt tillstånd på ett sjukhus i Paris. Och den här sortens nyhetsspridning så bidrar ju inte exakt till att sprida något lugn, tänker jag. Hur borde, om du nu ger lite, eller ni ger lite råd åt massmedia, hur borde vi hantera de här sådana nyheter? Hur ska vi, jag försöker nu göra en saklig diskussion här idag, men hur ska vi göra?
Alltså det är väldigt svårt, för att den här upproren och det som händer, så det är ju det som är nyheter, att det kommer nya nyheter från att en ny människa har insjuknat. Man misstänker att någon har, vilket kommer nog att hända flera gånger om, för att det är 42 dagars inkubationstid. Så vi kommer att få människor som har varit ombord på båten eller varit i kontakt.
Eller varit med på människor, ett flyg med människor.
Eller flyg med människor som insjuknar i någonting annat, och sen hamnar man testa dem. Och varje gång så kommer det nyhetsrubriker upp. Att det är liksom det som håller uppe i rubrikerna ganska länge. Och samtidigt sen att kunna berätta att det här är nu för att vi testar den här människan och för att skydda den människans omgivning först och främst. Och det finns ingen risk för någon annan. Men där är just den här diskrepansen i den här liksom, i den här, ska man säga, budskapen som kommer liksom fram.
Vad tänker ni? Alltså, du sa här, Asko Järvinen, just att det här är ett exempel på hur det funkar, det här internationella samarbete. Vad säger du, Frauke Ekke, om det här, att hurdan kontakt man har med alltså forskare internationellt om sådana sjukdomar som kommer via djur?
Ja, alltså jag menar, uppmärksamheten i media har ju definitivt ökat på grund av covid-19. Och också forskningsresurserna har i alla fall delvis ökat för att vi ska kunna bättre förstå hur sådana utbrott hos människor, hur kommer de till? Vad är det för faktorer som spelar roll där? Men jag tycker fortfarande att vi har för lite diskussion och samarbeten också mellan de olika vetenskapsområden som behövs för att få helhetsgrepp och också för att på sikt försöka förhindra kommande potentiella utbrott. För att här handlar det ju mycket om att ha bra förståelse kring världsdjuren, i det här fallet då gnagare. Det är viktigt att ha virologerna med. Det är viktigt att ha läkarna med. Men då också, alltså samhällsvetenskap är också väldigt viktigt i det beteendevetenskap.
Så hur menar du då?
Alltså, det är alltså hur vi människor också både beter oss och också förhåller oss till olika risker. Finns det en faktisk risk eller är det en mer upplevd risk? Och hur bemöter man då i så fall folk som är orolig? För att i det fallet, jag tycker inte att det går att bara säga att lugna folk för att säga att det är ett virus som bara finns i Sydamerika. Det, jag menar, i och med att det har förekommit, eller på grund av den höga dödligheten, tycker jag är det viktigt att ta oron på allvar. Men att bemöta det på ett bra sätt.
Ja, alltså det som ofta lyfts upp i de här sammanhangen är att man jämför lite med, alltså det här viruset, just det finns ingen vaccin mot det till exempel. Det finns inte heller någon medicin, utan man egentligen bara behandlar då symptomen. Är det inte så?
Så är det. Ja. Vad jag vet så finns det inte heller någon medicin som man ska hålla på att utveckla.
Vilken betydelse har det då, att om vi nu blandar in lite världspolitik, jag förstår vad du menar, Frauke Ekke, när du talar om beteendevetenskap. Det var faktiskt en intressant synvinkel, att just också att för att undvika masshysteri och sådär, att hur informerar man om sånt här? Men nu har vi i USA till exempel ett läge där man har då visat skepticism för alla möjliga internationella samarbeten också. USA har också dragit sig ur vissa internationella organisationer som har med världshälsa och göra. Hur riskabelt är det?
Det kan vara riskabelt, och det kan vara riskabelt inte bara för amerikanare utan för oss andra också, för att USAs smittskyddsverk, alltså CDC, har haft de bästa resurserna. De har en lång erfarenhet. De har hjälpt till i många. Om man tänker till exempel Ebola-utbrotten i Afrika, så de har varit med i alla dem. Och det har egentligen varit för att de ska skydda sin egen befolkning. Att det inte ska börja sprida här i världen. Och nu har det liksom sparkats människor därifrån och de är inte med. I princip så byter de inte mera information, fast WHO, Världshälsoorganisationen, har nu hela tiden skickat information till Amerika, till CDC, om det här läget. Och i Amerika, så vad jag har sett, så talas det nu om att de har brutit ut sig ur samarbete. De har fått de första exponerade utsatta människorna som har flugit från St. Helena från det här fartyget där, och nu ska de följa med dem. Och de är inte med i den här liksom samarbete, åtminstone officiellt med andra. Att det kan vara liksom svårt, och det visar liksom hur viktigt det är att vi får information i god tid. Här är det ingen risk för en pandemi, så tänker alla. Men skulle det finnas, så märker vi nu att genom det här samarbetet skulle vi kunna kuva den och förhindra spridningen. Skulle vi ha kommit in två månader tidigare kanske, eller tre till Kina med samma vetskap, kan det hända att man skulle ha kunnat förhindra den här coronavirusspridningen. Och här är liksom styrkan av det här liksom internationella samarbetet. Att jobbar vi inte tillsammans, så är vi själva också i farzonen.
Mm. Och jag håller helt med. Alltså, faktaresistens bland politiker anser jag som en väldigt, väldigt farlig väg som då riskerar att vi framtida utbrott också att försvåra kommunikationen och försvåra bekämpningen också.
Talar du nu om USA:s hälsominister?
Bland annat.
Till exempel.
Ja,
Kennedy där. Så jag skulle gärna ännu prata, du nämnde här Frauke Ecke om det att för att lära sig att hur man förhindrar sådana här utbrott, att smittor sprids. Nu vet vi att just i det här fallet så misstänks en soptipp vara ursprung till den här smittokedjan ombord på MV Hondius, den här kryssaren. Och då sägs det att den här holländaren, den här mannen som var det första dödsfallet, skulle ha varit, man var studera fåglar på en soptipp av alla ställen i världen, alltså Patagonien som är en sån här världsnaturpark, och så går man till en soptipp, för det är det ställe där man bäst har chans att se en sällsynt vadarfågel. Och det där, vad tänker du om sån här, med tanke på specialist just på djursjukdomar som sprids till människor?
Ja, alltså att just välja en sån plats för fågelskådning när man reser så pass långt och vill ha en naturupplevelse, det kan man ju verkligen ifrågasätta. Men samtidigt, det är känt att alltså, soptippar attraherar många olika djurarter, inklusive sällsynta eller potentiellt sällsynta fåglar som man som turist vill kanske beskåda. Och det är ett fenomen som inte bara gäller Sydamerika. Det ser vi också en hel del i Europa, i Sydeuropa, där vill man se vissa gamarter, ja, då åker man till soptipparna. För att det,
men ska
det
vi finns ha då öppna soptippar då, om vi vet att det är källor till alla möjliga?
Ja, det kan man verkligen ifrågasätta. Men samtidigt, alltså, jag menar att ha täckta soptippar, det är definitivt ett sätt att skydda människor också från att bli smittad. Och det skyddar också från att ha många gnagare som smittas. Alltså, i det här fallet, alltså, vad det gäller Andesvirus, det finns inget officiellt svenskt namn. Det är long-tailed pygmy rice rat, alltså långsvansad dvärg risrotta. Det är ingen råtta, utan det är, de kallas till nyvärldsmöss. Som rent utseendemässigt liknar de kanske med våra skogsmöss. Det är då arter som, tittar vi globalt, det är så, alltså, många av arterna som bland gnagare nu som sprider olika smittämnen, det är sådana som klarar av att leva i hög grad störda miljöer. Och det gäller ju då, alltså, riktiga råttor också. Jag menar, vi behöver bara titta vilken framfart både svartråttan och brunråttan har globalt, och vilket elände de har ställt till med vad det gäller spridning av olika sjukdomar.
Om man tänker man det liksom lite högre uppifrån, så kan man säga att egentligen är det människans inverkan på naturen. Att hur vi liksom inte beter oss vettigt med naturen, utan vi har soptippar och allt annat. Och tittar man tillbaka till historien, till exempel svarta döden, så där är ju råttorna igen, att det är inte någonting nytt, utan det är gnagare igen som har spritt sjukdomar. Och fortfarande, fast vi lever här här bland asfalter och höghus så har vi samma risken kvar.
Och det som nu med de här Anders hantavirusfallen hos människor, det som diskuteras, det är, man är ju väldigt mån om att de som nu lämnar eller har lämnat käppet, att isolera dem för att förhindra vidare smittspridning. Men samtidigt, så vitt jag vet, är det ingen som har kollat om det eventuellt har funnits några av de här gnagare på käppet.
Så mycket som det har sagts så att man inte har påträffat några gnagare där, men det kan ju finnas det. Och säkert kan man tänka sig att man får ju titta när fartyget seglar igen, när den nu töms, att hur länge den hålls och hur den övervakas, att det inte kommer några gnagare därifrån. Men till all lycka, precis som Frauke sa, så är de här virusarterna så pass, alltså specialiserade, att det kräver just den där rätta gnagarsorten, och hoppeligen finns det inte sånt som skulle kunna bära på det här viruset i Europa.
Ja, och då är det att det antingen är en hona som går i land som är gravid, eller att det är, att både en hona och en hane lyckas. Och risken är väldigt liten, men på grund av smittorisken och dödligheten av det viruset skulle jag också ha önskat att man tittar lite mer på gnagarsidan och säkerställa att inga gnagare lämnar det här fartyget med soporna eller vad det nu kan vara.
Gnagare behöver inte mycket utrymme. De klämmer in sig i väldigt små hål. Alltså det har jag sett med egna ögon. Alltså det som händer nu med det här fartyget MV Hondius, så det är alltså stannat vid en riffa där man då släppte ut passagerare, och de fördes då till diverse hemländer. Bland annat, när du nämnde amerikaner, det var 17 amerikaner och en britt bosatt i USA som nu har förts till Nebraska till ett sånt här special sjukhus i Omaha där de hålls, eller jag vet inte om det är sjukhus, men de hålls under uppsikt. De får inte lämna det stället heller förrän man någon gång har konstaterats friska och icke smittade. Och skeppet är nu på väg med en 26-manna besättning till Rotterdam, och där har det då berättats att det ska alltså utsättas för noggrann rengöring och sterilisering, alltså hela båten, varenda skrymsle och vrå. Är det här en tillräcklig åtgärd? Om du tänker på virus, kan det överleva en sån här grundlig desinfiering?
Ja, alltså vi vet ju, åtminstone jag vet väldigt lite om hur det andes virus lyckas överleva utanför världsdjuren. Mm. För vårt finska bomala-virus. Mm. Det vet vi ju, att virus kan klara sig i flera veckor utanför skogsorkarna och vara smittsam. Och det är framför allt när det är regnigt, alltså när det är blött, och när det är molnigt, det vill säga ingen UV-strålning som kan förstöra viruset. Så det är det viktigt att försöka hämta in all kunskap som finns kring den miljömässiga överlevnaden av det andningsviruset, för att verkligen säkerställa att allting.
Men när du talar om gnagare, jag måste bara, därför jag drar det nu, om man säger vänt där rautalangasta som finnen säger, drar vi skruva järntråden. Alltså, är det så att fast man desinfierar hela fartyget, att det räcker om det skulle finnas en av de här små gnagarna som bär på andesviruset som på något sätt skulle överleva det här och lyckas ta sig i land? Så det är liksom den risken.
Alltså, om det är en gravid hona.
Ja.
Men det är nog det som i så fall behövs. Alltså, det är det många om. Så risken skulle jag bedöma väldigt lite, men man ska, tycker jag, verkligen se till att man har gjort allt vad man kan för att desinficera. Och då också alltså sätta ut fällor av olika slag för att lyckas fånga möjliga gnagare som finns ombord.
Mm. Okej, men på det stora hela så tolkar jag båda så att det här är inget coronavirus, det kommer inte att bli något coronavirus, och folk ska ta det lugnt, allt är under kontroll.
Så skulle jag säga att det är inte risk för det att den sprider utanför. Vi måste alla komma ihåg att spridningen har skett hittills bara inom fartyget. Mm. Inte en enda, ett enda fall har påträffats utanför. Det kommer kanske att komma någon bland de som har varit på fartyget. Men jag skulle vara lite förvånad ifall de här som har varit i flygplanen och när de skulle ha blivit smittade.
Mm. Tack ska ni ha för den här diskussionen. Där. Jag hoppas att den väckte ett visst lugn hos någon som kanske känner sig orolig. Hur som haver, vilka tankar den väckte, får ni gärna komma med de tankarna på adressen slaget@yle.fi. Frauke Ecke var det som ni hörde här idag och Asko Järvinen. Och jag tackar för sällskapet.